Du lyssnar på Vägen hem, en podd om församling och livet med Jesus, där vi pratar om lärjungaskap i vår tid. Jag heter Simon och är officer i Frälsningsarmén och kårledare på kår 393 på Södermalm i Stockholm.
Och jag heter Heiner, bor i Stockholm, pluggar teologi i Uppsala och är med i ledarteamet för Kungsholmskåren här i stan. Och i den här podden så delar vi våra tankar och funderingar om hur vi kan hitta vägen hem i en tid där riktningen ständigt ändras och där möjligheterna aldrig tar slut.
Och du som lyssnare är med på resan, vägen hem. All right! Idag så handlar podden om kultur, rädsla och assimilering.
Spännande!
Ja, hur påverkas vi som kyrka av den rådande kulturen eller kulturer i samhället? Mm. Men först så undrar jag, Heiner, vad är du rädd för?
Vad är jag inte rädd för, kan man väl fråga sig. Nej, jag är faktiskt höjdrädd. Alltså jag tycker inte särskilt mycket om höjder. Så nu låter det kanske lite konstigt för dig som jag har klättrat med några gånger eller ganska ofta.
Ja, det här förklarar en hel del skulle jag vilja säga.
Ja, eller så är det det. Ja, men jag känner mig trygg liksom med bouldrar, det är inte så högt. Och sen såklart när man har ett klätterrep också, då känns det trygg på något sätt. Men jag tänker på typ vandringar i Alperna där det blir en smal stig och till höger och vänster så går det bara neråt några hundra meter. Då blir jag väldigt rädd och bara när jag tänker på det så blir jag liksom svettig i händerna nu.
Det är ju häftigt att höra vad folk är rädda för. Jag har faktiskt åkt runt i landet, inte nyss men för några år sedan, när jag pluggade bildjournalistik. Och det är roligt, för det här har inte vi pratat om tidigare.
Mm, just det.
Då åkte jag runt i landet och intervjuade och fotograferade kyrkoledare, församlingsledare. Och jag tror att jag sammanlagt träffade 14 stycken, tog bild på dem och ställde egentligen frågan, vilka är de här som leder församlingar och kyrkor runt om i landet?
Ja, oh, spännande.
Ja,
wow.
Projektet hette Herdarna.
Herdarna?
Yes. Ja. Och det var utställning sen på Galleri Kontrast här på Hornsgatan i Stockholm där vi befinner oss.
All right.
Men en viktig fråga som jag ställde alla de här herdarna, det var, vad är du rädd för? Jag tycker att det var en intressant fråga att ställa till människor som står i ledarposition.
Ja, och kanske en fråga som man inte får alldeles för ofta som ledare. Alltså det är ingen som har kommit till mig och bara, Heiner, vad är du rädd för?
Ja, men precis. Och det... Jag hoppas att det kunde då beskriva vem den här personen var lite djupare.
Vad sa de då? Vill du ge något exempel eller någon tanke bara liksom, vad de sa och vad de delade?
Nu var ju det här ett tag sedan så jag kommer inte ihåg alla 14 svaren. Mm. Men jag kommer ihåg ett svar ganska tydligt. Det var en man som svarade väldigt poetiskt och ödmjukt på många sätt. Han sa att det enda jag kan vara rädd för, det är att människorna runt omkring mig ska inse att den is som jag går på, att den är nattgammal. Och det var ju väldigt fint, tänker jag.
Det är ju ett väldigt fint sätt också när vi här i podden pratar om lärjungaskap. Alltså att det just handlar om förtroende, att sätta sitt tillit till Jesus. Och den här bilden då pratar ju egentligen om att jag måste lita på Guds försyn igen och igen, att han är med mig i den här processen. Jag vet inte själv om det här liksom isen kommer att hålla, men jag går bara i tro.
Just det.
Det är häftigt.
Och det är bra att kunna uttrycka det här, och kanske lite tråkigt att som ledare vara orolig att människorna runt omkring en ska se att man är beroende av nåden.
Mm. Men också väldigt viktigt att påminnas om det som ledare, tror jag. Att det är okej, att det är så det är.
Just det.
Och det är ju kanske mer aktuellt än någonsin i den tiden som vi befinner oss i just nu. För då kanske även om vi inte tidigare som ledare har reflekterat över det, att vi är så pass beroende, så är det ju aktuellt nu att man känner, ja men hur ska jag hantera den här situationen? Hur ska jag göra? Man har inte längre liksom de koncepterna som man hade förr, där man var, jag vet hur jag ska göra liksom församlingslivet.
Just det.
Men nu blir det, ja, man sätter på sin spets och bara, ja, man är beroende. Mm.
Och frågan dyker då upp, inte bara vilka är vi som församling just nu i de här tiderna, utan vilka är vi som församling?
Mm.
Jag tänker att det blir så viktigt att titta på när allting stannar upp, det finns tid för reflektion.
Mm.
Och det var roligt, jag och min fru gick till återvinningen häromdagen. Och då gick vi genom kvarteret och det var fint väder. Och jag tror att i varje hus som vi gick förbi så pågick det små renoveringsarbeten.
Just det.
Allt ifrån att någon limmer ihop någonting på en bil till att man hörde att någon sliper i garaget eller i farstun. Mm. Och folk är ju tvungna. Man är liksom fast i sitt hem och helt plötsligt börjar man se den här listen har varit lös i 15 år.
Just det.
Ja. Och jag tänker att det här går igen även i våra församlingar.
Mm. Och sen också så är det ju alltid när man tar på sig ett renoveringsprojekt eller något annat så gör man ju ett vägval på något sätt. För man säger ju, nu satsar jag på det här för att alltså det finns en tanke med det. Det ska leda till något längre fram. Och i den processen står vi ju alla på många sätt varje dag egentligen. Att liksom välja olika vägar och välja en väg då. Och i den här tiden som vi befinner oss i, då behöver vi också ta ett vägval. Hur förhåller vi oss till den här situationen? Men det pekar också tillbaka till hur förhåller vi oss till livet som stort, till samhället, till kulturen som vi är omgivna om hela tiden, inte bara under coronatider.
Och där tänker jag att där är vi ju många som tänker att ja, men vi vill att Jesus ska vara den som påverkar oss mest.
Mm.
Att vår kristna tro, Bibeln och vad som står där ska vara liksom en stor influens i vårt liv. Mm. Men åtminstone för min egen del så måste jag erkänna att det är så många olika saker i samhället som påverkar mina val.
Ja, precis. Och jag tänker, eller jag läste faktiskt i en bok för inte så länge sedan, en bok som jag uppskattar väldigt mycket som heter Culture Making av en man som heter Andy Crouch. Och där skriver han mycket just om kultur och hur vi som kristna kan förhålla oss på olika sätt gentemot kulturen som råder runt omkring oss. Och han nämner då ganska liksom allmänt fyra olika reaktioner då gentemot kulturen. Och första sättet som man nämner är att fördöma kulturen.
Mm.
Tror du att vi gör det ibland?
Det har väl hänt en eller två gånger att, att jag som individ och jag tror också att vi som kyrka vare sig i Sverige eller världsvitt har varit fördömande mot kulturen. Absolut.
Ja. Och vi gör det kanske fortfarande till ett visst mån, men av berättelser av liksom äldre kristna som har varit med på, jag vet inte, 50, 60, 70-talet när liksom dansband och dans, det skulle man inte hålla på med som kristen då. Eller längre tillbaka, att man skulle inte gå till bio och se på filmer. Och liksom. Alltså det känns lite märkligt för oss att prata om det, för det är så mycket som vi är så vana vid.
Mm.
Sen är andra sättet som han nämner kritisera kulturen. Det är ju kanske inte lika starkt som att fördöma.
Kan det handla mer om samhällsdebatt och social rättvisa och sådana saker? Att resa en röst, eller?
Ja, det kan det nog vara. Mm. Ja, att liksom, ja, men det här stämmer inte riktigt. Och så blir det, det är nog liksom en svår balansgång där mellan att fördöma och kritisera konstruktivt. Men ja, förhoppningsvis är det liksom något bra också på något sätt. Sen ett annat sätt faktiskt att han säger att vi kopierar kulturen.
Mm.
Att vi bara liksom tar former som finns i kulturen och så anammar.
Precis, ja.
Tack, svenska lektion med Simon här.
Yes, det är en helt ny podd.
Ja, precis, men kopiera. Och det upplever jag i alla fall att jag har sett mycket i kyrkan under min uppväxt. Att man försöker liksom om man tar in den musiken, den stilen av liksom att prata, att klä sig, allt möjligt.
Och möjligtvis är vi båda två uppvuxna i den eran av liksom kyrkans historia. Där man börjar kopiera mer. Alltså det här är ju, det är rock och det här är hårdrock, men det är kristen hårdrock.
Ja, just det.
Eller det här är en klubb eller det är en fest. Men det är ju en kristen klubb.
Mm.
Och så att man tar den mallen eller den bilden som finns i världen och på något sätt sätter en ny hatt på den.
Ja, precis. Det fanns faktiskt, nu när du säger det, om musik. Det finns på SVT Play en dokumentär om frikyrkans musik.
Ja, jag har också hört om den här, men jag har inte sett den
själv. Ja, jag såg den här en dag. Den var faktiskt bra. Det är nog mycket de här tankarna som kom upp för mig under den filmen eller dokumentationen. Så den är värd att se faktiskt. Det är en timme typ.
Kommer du ihåg vad den heter?
Något med, om man är på SVT Play så bara frikyrkan så kommer något med musik.
Kan det vara frikyrkans musik under?
Ja, det kan det vara.
Det
ja.
Klingar lite bekant i, mina, i ja, mitt
just
minne.
Det. Just det. Men, ja,
att man, kopiera i alla fall.
Man kan brottas med det, precis. Och sen sista sättet som då Andy Crouch nämner är att konsumera kulturen. Eller konsumera kultur. Mm. Och det är både liksom konsumera kulturen som finns i samhället, men också då inom kyrkan. Att konsumera den kristna kulturen.
Just det. Att det finns så mycket att ta till sig. Och allt är okej, kanske till och med. Att både i samhället, det är okej att lyssna på rock som inte är kristen.
Mm.
Eller det finns så mycket online-predikningar så man väljer och vrakar liksom.
Ja.
Så att vi går in helt i någon form av konsumtion. Är det...
Ja, precis.
Det, jag har inte läst den här boken, jag, utan det är en fråga.
Jo, men det tror jag nog att det är så han menar. Och sen också just att våra församlingar kanske mer och mer har präglats av det här tankesättet. Att det ska bli liksom superduktig liksom, och bra musik och det ska vara nice... undervisning och liksom på ett bra sätt som man kan bara liksom ta in och det är liksom det är lätt att konsumera det. Det är inte så mycket som utmanar mig kanske, men det är mer som man vill bara komma och konsumera. Mm. Och det blir ju ännu mer så under situationen som vi befinner oss i nu.
Och det är ju lite intressant för att jag tänker att samhället i stort har ju blivit mer och mer konsumerande. Alltså allt ifrån hur många mobiltelefoner man avverkar på en 5-årsperiod.
Just det, ja.
Nu vet jag, Heiner, att vi två är lite olika. Och du i synnerhet skiljer dig väldigt mycket från hur många människor i samhället fungerar på den punkten. Men jag tror att vi idag konsumerar materiella ting väldigt mycket mer än vad man gjorde för bara 10-20 år sedan.
Ja, faktiskt.
Och att det gäller även immateriella ting. Att vi kan konsumera undervisning. Vi kan välja och vraka utbildningar på ett helt annat sätt än vad man kunde för ett par år sedan.
Mm. Och då blir det ju alltid så att det blir nästan en tävling mellan de olika sakerna som är erbjudna. Alltså väljer du iPhone eller Samsung eller vad det kan vara. Väljer du... det finns så många exempel på det.
Pingstkyrkan eller Ekumenia eller Frälsningsarmén.
Precis.
Vem har den hippaste gudstjänsten?
Ja, när man sitter liksom på söndag morgon och så kan man även läsa på dagens hemsida om liksom alltså en kristna tidning i dagen. De här online gudstjänsterna blir erbjudna den här söndagen och så får man en guide till det. Det är lite märkligt faktiskt.
Ja, det är en märklig känsla.
Ja.
Och det har vi ju på något sätt. Jag vet inte om det har varit sökt, men vi har i alla fall fallit in i det som svensk frikyrka just nu. Mm. Att vi i någon form av panik har slängt ut material för församling och människor runt omkring att konsumera.
Mm.
Allt från live-gudstjänster till sångsnuttar eller lekar eller vad det kan vara. Och det behöver inte bara vara negativt, tänker jag. Församlingar behöver ju nå människor när man inte kan träffas fysiskt också.
Ja, verkligen.
Men det är intressant hur snabbt det går att ställa om från liksom gemenskap och liksom, ja, gemenskapsbyggande till producent.
Ja, precis. Och där tänker jag också, alltså nu har vi ju pratat om liksom fyra olika förhållningssätt till kulturen som egentligen är ganska negativa.
Ja, åtminstone så är det mest så vi har pratat om dem. Skulle man kunna tänka sig att lärjungaskapet är det som erbjuder ett femte alternativ i det här fallet? Att om vi har det här med att fördöma, kritisera, att kopiera och konsumera. Att det finns någonting i lärjungaskap som kan ersätta allt det här.
Ja, det tror jag faktiskt. Och det, ja, men som du säger, ett femte alternativ. Det som Andy Crouch i sin bok då säger är att det enda sättet att förändra en kultur är att skapa mer kultur. Och det låter ju kanske lite paradoxalt först, men jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Att det inte är liksom välja alla de här olika förhållningssätt till kultur, men att faktiskt medvetet skapa en annorlunda kultur. Och där är ju lärjungaskap någon slags, det är en annan väg, det är liksom ett annat sätt att leva på. Ett annat sätt att interagera med världen på.
I det här finns det en risk att det vi kan hamna i är att skapa någon form av kristen kultur, ett kristet ghetto eller sådär, där man ser ut likadant, man har samma kläder, man pratar likadant, och det blir det man skapar.
Ja, just det. Jag hoppas nog inte det. För alltså, det är ju alltid i de här tidigare kritikerna, då är det ju antingen så konsumerar man kulturen helt och hållet, eller så kritiserar man och fördömer man. Det är de olika diken. Men jag tror att vara på väg att följa Jesus behöver inte vara i en av de diken egentligen. Men att man hamnar på en väg där man kan ta det som är bra från kulturen runt omkring oss, men vara medveten om att målet här är Guds rikes framväxt där vi är. Och vi lever inte enligt antingen eller de här två olika paradigmen, men vi fokuserar på Jesus. Vi vill leva nära honom.
Det innebär alltså att det inte först och främst kanske handlar om det vi kan se och ta på. Mm. Utan det handlar om hur man lever sitt liv som lärjunge, vilka val man gör. Att istället för att anamma själviskhet så vill jag hjälpa andra människor. Jag vill stå för rättvisa och allt det här. Ja. Att välja försoning istället för att släta över för ytans skull. Mm. Att gå in i ett samtal, kunna försonas på riktigt. Att stå upp för den som ingenting har, även om jag inte vinner någonting för det.
Ja, verkligen.
Det syns inte på sociala medier att jag har hjälpt någon till exempel.
Ja, förhoppningsvis inte. Det inte är en sån där hjälper-selfie eller helper-selfie.
Precis.
Där man står med personen som man har hjälpt. Ja, precis.
Möjligtvis kan det vara så att den som får likes på Instagram har redan fått sin lön. Kan det vara så?
Kanske kan vara så. Ja.
Jag tänker att det finns en risk här, för att mycket av de sakerna som jag tänker finns i Guds rikes kulturen och i principerna för Guds rike, det är ju sånt som alla människor vill åt.
Just det.
Alla vill åt någon form av social rättvisa.
Mm.
Alla människor vill ha det gott och kanske ställa upp för varandra och bli ställa upp för.
Mm.
Problemet med våran kultur är väl att många söker Guds rikes principer utan kungen, tänker jag.
Mm.
Kan det finnas någonting i det här?
Ja, Guds rike utan kungen. Absolut. Det tror jag nog att det är så. Och som du säger, att vi vet ju alla att vi vill det här. Men sen är det kanske det mest grundläggande problem för alla människor. Och liksom det som, när vi pratar om syndafall, kanske någon annan gång, inte just här. Men där det är just problemet att man har uppdraget att skapa kultur, att göra något av den här världen, men att människan har valt att göra det utan Gud.
Just det.
Och i Israels historia, att liksom man vill välja en egen kung, man vill vara som alla andra folk omkring sig, men man säger ju därmed också, Gud är inte vår kung, för vi har en mänsklig kung. Så det ligger nog mycket i det, och jag tror att det är det som lärjungaskap handlar om, att vara i den relationen där Jesus får bli och får vara den kungen, den han verkligen är också. Mm.
Och då blir ju lärjungaskapet ytterst om Jesus.
Mm.
Att det handlar om att jag följer kungen, inte vad jag gör, utan att det går i kungens fotspår. Gör det som kungen har sagt, gör det som han har bestämt, för att just han har bestämt det.
Mm.
Inte för att samhällets opinion tycker att det ser bra ut. För det ser ju bra ut att stödja någon och hjälpa någon. Det ser ju bra ut att verka för rättvisa. Men att göra det för att min kung har bestämt de här principerna.
Just det. Och jag tänker också att i den här situationen som vi befinner oss just nu, där många är hemma, där man inte har den här församlingsgemenskapen, kan vi kanske återkomma i vår generation som inte är så van vid det, som kanske andra generationer av kristna som har varit duktiga med liksom andliga discipliner, och både med att läsa sin bibel, att ha tid i bön, att liksom vara i förbön för andra som finns omkring en. Jag har upplevt det själv de senaste veckorna, att jag har bara känt att liksom Jesus kallar mig till det. Spendera tid med mig, var liksom nära mig, läs mitt ord, sök mitt ansikte i bön. Att det är en utmaning som jag tror vi alla får ta till oss i den här tiden. Och förhoppningsvis också för er som lyssnar på det här och kanske pratar med någon annan, att det kan bli en impuls på något sätt att gå in i det, att verkligen liksom höra den inbjudan från Jesus.
Just det. Och där har vi ju ett bibelställe som vi skulle vilja dela med oss av. Och det kommer från Filipperbrevets 3:e kapitel. Och det är Paulus som talar till församlingen. Och jag tänker att vi alla kan få ta till oss det idag. Vi tror ju att det är så att Guds ord talar genom tidsbarriären.
Jajamän.
Det är någonting som jag återkommande tänker på och tycker är väldigt häftigt. Och här så skriver Paulus så här. Och jag tror att han syftar på livet med Jesus helt enkelt.
Mm.
Konsekvensen av frälsningen.
Mm.
Kapitel 3 från och med vers 12. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, och jag tror att han talar till systrarna också. Jag menar inte att jag har gripet det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
Amen. Den talar till mig i den här situationen. Jag vill sträcka ut mig. Alltså Paulus säger ju, jag glömmer bort allt det som ligger bakom mig. Då pratar han ju om sin judiska bakgrund också. Liksom det som han har varit i den traditionen han har levt i tidigare. Att han, det här är inte vinst för mig längre. Nu är det Kristus som gäller för mig.
Mm.
Men jag vill sträcka ut mig efter honom. Jag längtar efter att komma närmare Jesus. Att uppleva liksom hans kraft i min vardag. Och det kan jag instämma i.
Och han är ju så återkommande med den här uppdelningen. Mellan det gamla och det nya. Det har gett upp och det har fått. Och livet och döden även, och han, som han pratade om tidigare i Filipperbrevet. Och jag tänker att det här blir så talande för oss som kyrka idag. Att vi måste inte bli definierade av tidigare snedsteg. Vare sig som individer eller som kyrka. Utan vi får lov att sträcka oss emot Kristus. Som en enhet, som en gemenskap. Men jag tror att kallelsen idag är att sträcka sig efter Kristus. Att ersätta de gamla vägarna med ett lärjungaskap som innebär att jag aktivt följer de anvisningar som Jesus har gett för att jag har valt han istället för allt annat.
Mm. Jag tänker att vad det än är du som lyssnar på det här just nu, så får du känna den här inbjudan av Jesus in i gemenskap med honom, in i efterföljd av honom. Att du får också sträcka ut dig så som Paulus beskriver det, efter honom, och be honom att tala till dig i den situationen och att visa vägen framåt.
Du har lyssnat på Vägen Hem, en podd om församling och lärjungaskap i vår tid.
Om du har frågor eller funderingar, om du vill skriva lite kritik eller något som du tyckte var bra, så får du gärna höra av dig till oss och skriva till vagenhempodd@gmail.com. Och tills dess så önskar vi dig Guds välsignelse. Vi hörs!